Kväll allesammans och hjärtligt välkomna till ännu ett slashat.se, din machete i teknikdjungeln med mig Jesper Södlund och min god vän Tommy Podsemski under detta 180:e avsnittet. Hur ser du till, Tommy?
Sådär faktiskt. Lite hängig och förkyld. Och dotter började på dagis förra veckan, så det tog drygt 48 timmar. Sen var hon sjuk och nu är jag sjuk och min fästmö är också lite hängig. Så att det är lite halsont, lite, du vet, hängig. Jag har sagt det 5 gånger, jag säger det en gång till. Lite hängig är jag.
Det hörs nästan, men jag vet att du har plockat fram den numera klassiska slashat-lösningen på problemet.
Det är faktiskt Jonassons special, kallar vi den för. Det är att man tar sin fulaste whisky som man har, den man bjuder Jeppe och Jonas på när de kommer och hälsa på. Och så mikrar du den lätt så att den blir lite ljummen, sen ner med honung. Och det är det jag dricker just nu. Så att, nej men jag mår väl ganska bra, men det kan i och för sig vara alkoholen som har kickat in.
Ja, men good enough for me, så att säga.
Jag gillar att chatten motiverar mig med att dagisförkylningen går över om sig sådär 1,5-2 år. Tack för den, Smiley.
Mer whisky på tisdagar, helt enkelt.
Helt enkelt. Ja, och hur är det med dig, Jesper? Du är uppe. Jag hör att du är on fire, som alltid.
Jag är on fire. Jag sitter med whisky, fast helt av recreational anledningar. Så att det är gott en tisdag kväll som denna. Annars, på topp.
Ja, faktiskt. Skönt att höra. Äntligen höst, tänkte jag säga. Det är mest för att du inte är sådär jättesommarförtjust. Men vi pratade väder förra veckan och vi fick mycket skäll i chatten för att vi spenderade drygt 5 minuter just om vädret. Så vi hoppar vidare från det, tycker jag, direkt. Hur har veckan varit rent teknikmässigt? Har du något speciellt i godispåsen den här veckan som du tänkte bjuda på?
Du vet, jag brukar ju vara väldigt snabb med att plocka ämnen. Jag är ibland on fire redan direkt efter sändning. Börja plocka ämnen för nästa veckas show, sånt som har ackumulerats under själva showen, och då brukar man få lite godbitar sådär. Men den här veckan har haft så fullt upp att jag har liksom varit lite sen på bollen, vilket gör att det ser ut som du har alla de bra ämnena och jag har liksom lite den här, det där var roligt, kul, men inget vi kommer rapportera om kanske om ett år i vårt nya segment, så att säga. Men jag ska i alla fall prata lite om att Facebook tvingar sina anställda att använda Android, och så ska vi kika lite på varför Microsoft byter logotyp. Och yes, sen så ska jag gräva ner mig lite i Apple-rykten av allehanda ting. Och lite till. Själv då?
Jo, tack. Som du sa, jag har ju faktiskt fått tag på några riktigt fina ämnen den här veckan. Såklart ska vi prata lite om Samsung versus Apple i patentmålet. Vi ska prata om att en väldigt känd astronaut har trillat av pinnen. Och är det aktuellt med en abonnemangsform av privatjetflygningar? Låter konstigt, det är min så kallade knorr som Jeppe egentligen inte gillar att jag har, för det blir för nära morgonradio. Nej, och sånt. Men det är mitt sista ämne som jag tycker är lite intressant. I alla fall teoretiskt kanske blir intressant diskussion runt det. Men nu ska vi prata lite om, inte pollar, utan prata om poddradiopriset. Vi brukar vara ganska tidiga ute med det där och påpeka om att glöm inte att rösta på oss och allting. Vi har glömt av svenska poddradiopriset i år. Förrän vi helt plötsligt, var förra veckan av någon anledning, kom på det, tittade och vips, var samma dag. Så började röstningen. Så är det så att du definitivt vill rösta på slashat.se i svenska poddradiopriset 2012. Som vi brukar säga är att det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt för dig att ge tillbaka någonting till showen. Så ska du gå, eller googla på poddradiopriset, så kommer du dit. Tror jag, Jesper?
Absolut.
Ska dubbelkolla här, för vi hade... Nej, det är fel år, vet du. Aj. Vi hade en så bra länk. Jag säger länken i showen nu för er som lyssnar på podcasten i efterhand. vote.slashat.se. Går ni till den så kommer ni till stället där man röstar, helt enkelt. Och ni som lyssnar live just nu, den funkar inte. Den kommer till fel år, men det är snart fixat. Eller klicka på bannern på hemsidan. Tack Fjorion i chatten. Så där har vi det, Jesper. Tror du att vi har någon chans i år? Vi är skeptiker på den. Den av förra året fick vi lite däng faktiskt.
Det fick vi absolut, och jämfört med första året vi var med, då vi verkligen kammade hem storslam kallas det väl i Petri Guld-sammanhang, så vill jag ju inte tro att vi har blivit sämre sen start. Tvärtom är betydligt, betydligt bättre. Men jag tror också att podcastkonceptet har växt lite i Sverige, för det märks om inte annat på mängden podcasts nominerade. Att det är lite mer konkurrens nu än det var för 3 år sedan. Fan, vi är ju gamla i gamet rent, om man ser hur länge podcasten har varit ett sorts fenomen.
Farmor och farfar, eller farfar och farbror får nästan bli här. Och så vill vi såklart understryka det att vi är med i flera kategorier. Vi är med i bästa teknik och vetenskap, bästa, ska vi se, jag scrollar, bästa amatörkanal såklart, bästa originalkanal och bästa svenska kanal finns vi med på. Så rösta inte bara, även fall såklart teknik och vetenskap är vår huvudsakliga kategori, så fyll gärna i alla eller någon annan show ifall du tycker de är bättre än oss. Det är helt okej att göra det. Vi är agnostiska. Vi tycker om alla människor, Jesper.
Mm-hmm. Det gör vi faktiskt. Du, en poll. Det känns som att jag kanske ska kika på förra veckans poll.
Mm.
Så tar du veckans poll. Hur känns det?
Det funkar ganska bra, för att veckans poll som snart kommer då är lite klurig. Inte klurig, men lite... Ja, vi kommer till det snart. Börja med förra veckan, så ska vi gå in på veckan sen.
Mm. Då ställde vi frågan, använder du bokmärken när du surfar? Fick de 2 alternativen absolut och absolut inte. Tom och jag var ganska överens om att vi inte skulle vara överens, eller eventuellt inte överens, alltså överens. Mm. Men pollens resultat är inne, och det är alltså 77% av er som lyssnar på Slashat som verkligen surfar med hjälp av bokmärken, och det ger helt enkelt 23 överblivna överblivna procent som absolut inte använder bokmärken när de surfar. Så då vänder jag frågan mot dig, Tommy. Mm. Använder du bokmärken när du surfar?
Jag gör faktiskt det, Jesper.
You're
crazy, man, you! Nej, men det är faktiskt som så här att vissa grejer, länkar och sånt som jag har, som djuplänkar ner i webbappar och sånt där, är ganska långa URL:er på. Ett bra exempel är AdMob till exempel. Så att jag, det liksom funkar inte att skriva ADM och sen så får man liksom pil ner. Så ibland så faktiskt kör jag musmetoden och går till min random map som jag har och klickar på AdMob då, eller andra alternativ. Så att, jo, men det blir faktiskt, det är ju extremt ovanligt. Och sen också ska jag nämna det att jag räknar in den här bookmark bar, räknar jag in som ett bokmärke, om du förstår vad jag menar liksom. För där har jag kortlänkar till vissa tjänster. Så att,
det är ju bokmärken i allra högsta grad, vill
jag
påstå.
Men precis. Det är inte så att jag går in och så går till exempel till design och CSS och du vet sånt där. Det gör jag aldrig. Sen har jag säkert ett par 100 bokmärken. Men ja, de ligger där av mest nostalgiska skäl, tror jag. Men du gör det, va? Du är väl en bokmärkeskille?
Ja, för allt går att googla fram. Det gör det. Problemet är att man hittar den där lilla specifika sidan, så är det inte alltid säkert att man hittar den igen. Och jag har irriterat mig över att jag inte gör det ibland. Så jag kör faktiskt nästan... Det är inte alltid jag går till bokmärket. Ibland är det bara enklare att skriva sakerna. Men jag kör bara bokmärkesraden här under adressraden i alla browsers. Jag använder aldrig bokmärkesmeny utan något slag. Jag har mappar med allting där i. Där den första heter communityn. Så du hör ju hur länge sedan det var jag började samla bokmärken. Jag tror till och med Lunarstorm låg längst upp i den där en lång gång i tiden. Men jag sorterar allting där. Det är både bank, det är bloggar, det är nyheter, det är bra länkar, privat, jobbrelaterat och såklart en temp-mapp för sånt där, du vet. Man inte riktigt vet vad man ska göra av, men man tror inte man kommer hitta dit, så hamnar det där. Det är som min temp-mapp i Dropbox när jag ska dela saker. Men den tömmer man med jämna mellanrum så.
Av en slump här nu, Jeppe, så gick jag in på lunastorm.se och den resolvar inte längre. Har de lagt ner Lunarstorm?
Lunarstorm lades ner och de startade LL8 istället. LS8 tror jag den heter. Och så la de ner den också.
Det ser man. Alltså, vi var ju båda medlemmar på Lunarstorm. Det var väl egentligen det första stora svenska communityt egentligen som vi var med på. Och det var väl, hur gamla var vi då? Kanske 17, 18?
Jag var där redan på style-tiden innan det blev Lunarstorm. Men,
jag har one-up på det.
Det var 98 kanske.
Stingnet var jag med på.
Ja, det låter mest gammaldags.
Nej, men Stingnet var ju det där, det var en Expressen-tjänst för länge, länge sedan.
Just det, ja. Stingnet. Jag känner till och med jag igen.
Och jag tror det var en BBS, tror jag. Jag tror inte det var den här traditionella internet där det till, utan ja, det var en BBS, ja. Som startades av Expressen 8 januari 1995 och lades ner 97. Så att där var jag med på Stingnet. Det var roligt. Första gången man interagerade med andra svenska på ett sätt på nätet. Och det var fascinerande. Vi kan nästan ha så här back in the days dag slash att special någon gång där vi pratade lite om IRC och vilka kanaler vi hängde på och sånt där. Det kan säkert vara kul för våra lyssnare att lyssna på.
Nudlar och 08-chatten. Det var där man träffade folk.
Ja, alltså chattrum generellt i webbläsaren var väldigt hett, vill jag minnas. Man hängde där. Ja, Jonasson har redan börjat skälla på oss. Vi måste gå vidare i showen, säger han. Så veckans poll då, efter 11 minuter. Veckans poll är ganska enkel. Lite inspirerad av Twitter och Adam Curry-diskussionen där, för er som lyssnar på This Week in Tech. Det är ju nämligen som så här, det är ju kanske ingen kioskvältare, eller ja, man spoilar ju ingenting, men Neil Armstrong har ju dött. Då allt blir ju frågan, landar verkligen USA på månen eller inte? Så frågeställningen är, har USA landat på månen? Och så har vi absolut inte som alternativ. Så får vi se hur skeptiska ni är.
Medan du sprang iväg här i försnacket medan vi diskuterade veckans poll, och jag uppmuntrade dem i chatten som redan hade alternativa svar på den här frågeställningen att dela med sig av sina, ja, hur det egentligen gick till. Konspirationsteorier, om man vill kalla det så. Alla teorier är välkomna att ta er till forum.slashat.se och berätta hur det egentligen gick till, om det nu är så att de inte landade på månen. Det är intressant läsning, kul läsning.
Och som, alltså, ja, ibland så är pollarna mer seriösa än andra pollar. Att det får falla lite under lite fancies.
Just having fun with it.
Yes, sir. Så med de bevingade orden så är det väl hög tid kanske att gå in i veckans show. Jag har 7 ämnen, Jesper. Du har 5. Ska jag börja då för enkelhetens skull?
Känns så, va?
Yes, sir. Och ni som kollar på YouTube och slashat.tv så är jag lite pixlig och lite ur fokus eller hur synker. Inte bara kroppsligt, för jag är sjuk, men även också min kamera mår inte bra. Så att det är inte fel på er utrustning, det är fel hos mig, helt enkelt.
Du ser ut som du mår, helt enkelt.
Ja, men precis. Det kanske är ett sjukdomsfilter på min kamera. Avancerade grejer. I alla fall, vi ska prata först om Samsung har ju dömts då att betala miljardskadestånd till Apple i den stora patenträttegången som gick av stapeln i San Jose i USA då. Juryn har kommit fram till att Samsung har gjort sig skyldig till intrång i Apples rättigheter på en rad punkter med Samsungs Android-enheter. Man kan också nämna att Samsung inte fick gehör på ett enda av sina egna krav faktiskt, intressant nog. Juryn som dömde detta, alltså amerikansk, det funkar väl samma i Sverige tror jag, va? Att man har jury of peers även i Sverige, att folk som, ja, lite, eller nämndemän man har i Sverige.
Nämndemän har vi, ja.
Men är de professionella eller är de vem som helst, är det average joes så att säga?
Ja, de är inte average joes, men de är inte alltid helt rättssystemutbildade, det är oftast en sidosyssla. Mm-hmm. Nu är den andra Jesper här i chatten faktiskt nämnde man. Han kan säkert vara snabb i chatten och meddela exakt vad det innebär om man måste ha någon sorts. Men det är ju inte så att vi plockar ut 45 pers och sen så får de som slåss i rätten välja bort de tycker anser att de inte kan rösta till deras fördel och sen så kör de. Inte vad jag vet.
Alltså, det känns som att det jag kan om amerikanska rättegångssystemet, det har jag fått från filmer, kan jag meddela. Så att, ja.
Lite så är det nog här också.
För att det var så intressant det där, vad var det i rättegången mot O.J. Simpson när de pratade om hudfärgen på juryn? Att de ville ha så många svarta som möjligt i juryn i och med att de, ja, och så visar, och de försvararna ville ju ha så få svarta och sånt där. Så jag kan tänka mig att det är ett jävla jobb alltså att få en jury som är helt neutral. Speciellt man pratar om kanske rasliga mål och sånt där liksom. Det är jävla klurigt. Konstigt system. Ja, jag vet inte, vi får lära oss lite om nämndemän helt enkelt. Overeem här kanske kan...
Han har redan svarat att han är där som representant av folket fast han är utsedd av politiska partier.
Mm. Kan man bli nämndeman? Hur blir man det? Ja, skitsamma.
Precis, vi väntar inte här på att få svar på den frågan. Det var mer en hypotetisk fråga. Det går att googla sig till, tror jag.
Ja, man kandiderar, säger Orim här snabbt. I alla fall, tillbaka då till ämnet. Görun då, som sagt, som vi pratar väldigt mycket om här, lade stor vikt vid den dokumentation som fanns av interna mails på Samsung där det framgick då att ansvariga på Samsung var medvetna om likheter mellan Samsung och Apples produkter. Och att Samsung skulle designa dem mer åt iPhone-hållet. Bilder på hur Samsungs mobiler såg ut före och efter introduktionen av iPhone vägde också tungt. Att Samsung har ju sneglat åt Apples håll, kan man väl säga i sådana fall. Sammanlagt i alla fall så ansåg juryn att Samsung ska betala 100 eller vi börjar om det. Ska betala 1,05 miljarder dollar, runt 7 miljarder kronor i skadestånd till Apple. Men det är ändå bara drygt en tredjedel av vad Apple hade yrkat. I sammanhanget här så ska jag också nämna att Samsung har pungat hem närmare 20 miljarder dollar i sin Android-försäljning. Så att det är inte så att Samsung går i konkurs över detta. Om några veckor, den 20 september, så ska domstolen ta upp sälj- och importstoppsfrågan i USA om huruvida Samsungs mobil- och pekdatorer ska få säljstopp helt enkelt i USA. Och det är endast de mobiler och pekdatorer då som berörs av målet. Ni alla har säkert läst massa om det här innan. Jag tänkte att skulle få en lite intressant diskussion mellan mig och Jesper där. Man frågar bara lite spontant, Jeppe. Är det rätt? Är det fel? Har du hängt med överhuvudtaget i detta?
Jag har hängt med så gott det går som ledig bloggläsare och nyhetssuktare. Men jag vet inte vad man ska säga. Vi gillar ju inte att utveckling hämmas av patentstrider här. Men det är väl skönt att någon gör något sorts beslut någonstans. Att det kanske kan ge ringa på vattnet. Att lös era beefs innan ni börjar kränga saker eller någonting. Att de kan komma överens i ett system för hur de ska hantera det här på något bra sätt. Nu vet jag att de här, jag tror det är 8 mobiler handlar om som berörs av den här domen. Och det är ju på många, jag tror att 4 eller 5 av dem är varianter på den första Galaxy S:en, som är kanske den som är mest lik en iPhone till utseendet sett. Och den är lik, det tänker jag inte säga emot. Men jag tror också att den här dokumentationen här, 200-sidiga dokumentet, där de har varenda skärm du kan få fram på en iPhone med kommentar på vad som är bra där och vad de måste göra med sin version. Det blir lite för tydligt att de har inte dolt faktumet väl nog. Att de har försökt, kanske inte kopiera, men att göra det så likt som möjligt. Att göra det lika bra, antar jag. Galaxy S2 i olika varianter, då menar jag. Förlåt.
Jag har ganska många åsikter runt detta egentligen. Jag kan bryta ner det egentligen i 2 pillars eller punkter som jag tänker på när jag hör detta. Jag tycker definitivt Samsung är jätteskyldiga om man pratar till att vilseleda konsumenter. För att de har ju medvetet tagit ett steg närmare iPhonen för att folk ska egentligen bli förvirrade och tänka att men det här är ju också som iPhonen fast den är ju billigare liksom. Varför tar inte den här då istället? Så där kan jag tycka att Samsung faktiskt kanske inte ska få en skadeståndskrav på 1 miljard dollar. Men definitivt att kanske inte oetisk marknadsföring, men det är fel att göra så. Sen så finns ju frågan om patent och patentintrång och vem som snodde vad. Ett bra exempel som tas upp då i rättegången är den här dockan med ikoner som Apple har patent på. Jag vet inte om du har en iPhone där du kan visa i bild, Jeppe, hur ikonerna ligger längst ner i dockan. Men de ligger ju som på en...
Det vet man nog vid det här laget.
Ja. Och i alla fall, och Samsung använder en väldigt liknande teknik då i, jag tror det är TouchWiz där i början, för att visa de ikonerna. Och det var en av grejerna som de föll på dem, för att det var alldeles, alldeles för likt. Och sen också så har ni säkert hört det där om att de har diskuterat huruvida de har... vad ska man säga, snott designen av iPaden, men där fick de ju nej att, liksom att en kvadratisk enhet liksom, eller en grej liksom, kan inte patenteras för att den har rundade hörn. Det är, liksom, det är för generell design för att kunna säga att det är Apples design. Men de pratar om det i chatten här och jag vet om att Mac-fanboys inte gillar mig när jag säger detta, men jag menar, Apple är mångt och mycket också byggt på en stulen produkt från Xerox. Och alltså folk inspireras ju av varandra och man kanske ibland ska tycka att ta det lite som en komplimang att andra tycker det är bra som du har gjort. Sen igen så vill jag understryka det att det var inte rätt av Samsung att göra det, att vilseleda på samma sätt. Men jag kan tycka att kanske lite för ensidigt beslut här från Görans sida. Jag tycker att de borde ha sett lite mer än den stora hela. Men det slutar ju bara med att Samsung får betala skadestånden och sen så i bästa fall så kanske detta är steget mot slutet i de här patentkrigen då, kan jag tycka. Faktiskt. Typ.
Det är om det kanske?
Ja, alltså, som sagt, alla har en åsikt om detta och jag tycker bara det är skönt att steget, och framförallt, jag står nämligen också här längst ner med showen, och Samsung kommer ju överklaga naturligtvis. Så vi får se vad som händer.
Vi får
med
se.
Detta. Då ska vi se här, mitt, det blir ditt ämne då, Jesper.
Ja, just det. Just då ska vi kika på Facebook som har lanserat nya versioner av sina iOS-appar. Och de har lämnat, för den som inte vet, iOS-apparna för Facebook har varit HTML5-appar egentligen, i liksom bakat i en app helt enkelt. Och det har väl folk varit, haft lite den ena och den andra åsikten om, mest ett prestandaproblem, att det inte är snabbt nog att browsa. Och de har tagit fasta på det hos Facebook och kastat ut HTML5 och kör nu native-appar både för iPaden och iPod och iPhone. Och det är bara för att få upp hastigheten och lite ny funktionalitet. Och de här apparna är betydligt snabbare. Men Android-appen har inte fått samma kärlek. Inte riktigt ännu. Och som anledning till det här, eller som bot mot det här, så har Facebook nu börjat att uppmana, uppmuntra och i vissa fall även tvinga anställda att köra Android. För de är fast beslutna vid att... För att den appen ska kunna, för de vet att den här appen inte är särskilt bra, och det enda sättet att få den bra, det är helt enkelt att få Facebook-utvecklare att faktiskt använda den och själva då bli triggade att liksom ta initiativ för att fixa appen då. Och det kallas för dogfooding, om inte jag är helt ute och cyklar. Så får vi se. Jag vet inte, Tommy, du är ju en Android-boy av rang. Nu vet jag, du är inte en Facebook-fan av rang, men hur är appen där? Är den crap?
Nej, alltså jag tycker väl den funkar alldeles utmärkt för mitt ganska begränsade Facebook-intresse. Så funkar den ju kalas. Man vill skriva en update, lägga upp någon bild eller kanske följa upp någon kommentar eller likea någonting.
Du är ju andra sidan Android-användare, så du är ju van vid subpar performance.
Jo, kanske lite. Nej, men alltså det har ju mycket att göra med det naturligtvis, det att du måste ju leva i plattformen som du utvecklar för. Annars är det ju supersvårt att veta vilka möjligheter det finns och vad konkurrenterna gör och allt sånt där. Så att jag tycker att sitter du som Android-utvecklare på Facebook och använder iPhone, så kanske du ska fundera på att köra Android istället. Kan jag tycka. Det är som att utveckla Windows-appar på en Ubuntu-maskin och köra liksom någon mono-framework eller någonting. Det känns som att gå över bron för att hämta vatten. Så att, jag tycker det är bra. Sen så klart, rubriken blir att Facebook tvingar anställda att använda Android. Ja, ur sitt sammanhang så låter det ju ganska illa. Men jag kan tycka att bygger du Android-appar på Facebook för Facebook, så kanske du ska använda en Android-telefon. I vanliga fall också.
Där kan tycka det.
Ja, men det känns nästan som en facepalm. Det här borde goes without saying. Det borde bara ha varit så från början. Kan man tycka. Eller så har de tvingat några iOS-utvecklare att lära sig Java och koda i Eclipse. Jag vet inte, Jesper.
Jag vet faktiskt inte heller. Men jag vet däremot att det är din tur att ta ett nytt ämne.
Just det, ja. Och vi ska prata om tråkiga grejer som händer i Lund. Nämligen som så här att Sony varslar närmare 650 anställda i Lund. Det är nämligen som så här att Sony Mobile heter de, tror jag. Communications där nere ska strukturera om sin verksamhet. Och det påverkar huvudsakligen då Lundkontoret. Sony kommer att försöka slussa in de varslade i ett nystartat konsultföretag. Så att de... Jag fortfarande kan jobba åt Sony, fast det kanske blir lite lättare då att säga upp dem sen med tanke på att det är konsulter. Och Helene Jönsson, som är projektledare på Sony Mobiles produktutveckling, säger att vi har varit igenom detta så många gånger att vi är så rutinerade. Men det är såklart för många en stor tragedi. Fortfarande då ska man också nämna att det är bara ett varsel. Och varsel, enkelt förklarat, är egentligen varning eller heads up. Även ett varsel egentligen. Du är inte uppsagd för att du blir varslad, utan du blir varnad om att du kan bli uppsagd i framtiden. Och hur många personer som det berör i slutändan, så återstår ju att se helt enkelt. Anledningen till detta, som jag nämnde innan, är att Sony Mobile Communications vill ändra sin globala struktur och lägger den här tekniska utvecklingen då i Tokyo och Peking. Så de flyttar sitt huvudkontor från Lund till Japan. Totalt ska Sony Mobile att minska sin arbetsstyrka eller personalstyrka med cirka 15% internationellt. Det är cirka 1000 personer inklusive konsulter. personalneddragningarna ska genomföras fram till slutet av mars 2014, så att det är ganska långt fram. Men det är väl, jag tog med nyheten mest för att ja, det är en nyhet som hänt under veckan som berör oss som teknik, vi svenskar. Men är det inte lite synd kanske att den globalisering vi har faktiskt gör att innovation och sånt flyttar till större ställen, om man säger så. Att det är svårt kanske att, man ser ju samma med Nokia också, att det är svårt att behålla innovationen i små länder. Har du någon åsikt om det här, Jesper?
Absolut, och det här ser man, det är ju inte bara i utveckling och den här sortens bransch. Det är ju, du kan ju se det i lite mer lokal skala i en storstad. Alla småbutiker håller på fullständigt utrotas mot att stora spelare kommer in och erbjuder allting till mycket lägre priser och sånt. Och det är nog någonting vi får leva med. Mm. Sen vet jag inte om hur Lund har väl en tradition av att ha en hel del företag som sysslar med lite mer teknikutveckling och hela den biten. Men det är ju såklart trist att vi inte kan hålla. Jag vet inte hur, nu som sagt, nu är det inget klart här. Men det är ju självklart tråkigt när det går åt det hållet. Sen vet jag inte, Sony har väl inte varit på topp i någon bransch på rätt länge nu, va? De simmar lite i bakgrunden.
Ja, alltså lite som...
Det är ju Samsung innan Samsung tog över, så att säga. Sony var ju verkligen marknadsledande på elektronikprylar. Men det är verkligen Samsung tagit hela det stora, den stora kakan.
Ja, men det är faktiskt samma som en HTC på Android-plattformen. Hur HTC var jätteframstående för drygt 2 år sedan med Desire-serien och allt annat. Och hur egentligen Samsung totalt dominerar i mångt och mycket när det gäller Android-enheter. Jag vill egentligen inte bara plocka siffror från huvudet som jag tror stämmer. Men det handlar i alla fall över 10 miljoner sålda Samsung Galaxy S3, va? Om inte jag minns helt fel. Eller var det till och med förhandsbokare, så jäkla många. Så att, ja, som någon säger i chatten där, anonymt, vad hände med HTC egentligen? Och det är intressant att följa upp det där. Och problemet för Sony är väl kanske några strategiska missar. Att de körde så pass länge på Symbian, var väl Sony Ericsson, va? Eller tänker på Nokia nu?
Tänk på Nokia. Nokia. De var ju lite sena på hela racet överhuvudtaget. De körde ju UIQ i sina,
så var det, ja,
i sina smartphones, sina P-mobiler. I övrigt så var det ju de här Walkman-mobilerna med samma, jag kommer inte ihåg vilket operativsystem, eller om det ens hade något namn. Men de bytte ju design hela tiden, deras telefoner, men systemet i dem var ju i princip likadant hela tiden. Varenda ny version innehöll ungefär samma sak. Och det är inte innovation. Så att, där fick de det tufft. Det gick bra i Sverige, men inte så mycket i resten av världen.
Och då, vi pratade lite om globalisering där innan, men alltså det är ju egentligen vi konsumenter som tvingar fram den här typen av utveckling, just för att vi inte är villiga att betala några hundralappar mer för en enhet som är gjord på lokal mark, utan vi vill ha de billigaste möjligaste, och det är ju, då måste man ta utvecklingen utomlands, tyvärr. Så att, men så, jag tycker Julian som han heter, säger det ganska bra här i chatten, att det är verkligen trist när folk blir av med sitt jobb, och det tycker vi på Slashat här naturligtvis.
Yes. Mm. Då tänkte jag att jag plockar veckans forumtråd här, så får du ett one-up på dina ämnen här, för du har ju fler. Mm. Jonasson, våran forumgeneral, Twittergeneral och gode vän, plockar ju russinen ur kakan. Både nya, gamla och intressanta trådar från vårat forum.slashat.se. Och den här veckan har han faktiskt dammat av en ganska så gammal tråd, men inte desto mindre intressant. Jag har faktiskt varit med i den, och det är nog dags att jag uppdaterar mitt inlägg här. Men vad handlar det om? Jo, den stora Slashat Tour of the Geeks Room-tråden. Och vad betyder det då? Jo, det är på initiativ från vår lyssnare Julian, eller Julian, jag vet inte vad han föredrar.
Julian, vi har dubbelkollat det 3 gånger tror jag. MrApple.se.
MrApple.se. Julian, i alla fall. Vad Tour of Geeks Room går ut på, om man inte känner till uttrycket eller inte kan lista ut från namnet. Det handlar helt enkelt om att man tar sin mobil eller sin kamera och filmar ett varv och visar hur man har sin setup hemma. Liksom. Allt från hemmabio till nätverk. Hur man har tänkt liksom, och fått ihop sitt digitala liv hemma. Och så postar man den och så kan man diskutera runt det helt enkelt. Och man kan väl se det som något sorts skryt med vad man har. Men jag tycker att det är mycket mer intressant vinkeln se hur andra har löst problemen. För att alla som har en bredbandsuppkoppling och ett teknikintresse, man slås alltid med beslut om hur man ska få ihop sakerna, hur man snyggast kan lösa det för att allting ska snacka fint med varandra. Och det är utmärkt att kika på de här videorna för inspiration, helt enkelt, för att lösa egna... Du skulle ha spelat in en sån här, Tommy, men frågan är, gjorde du det någon gång?
Alltså, problemet för mig är lite som så här, att jag håller på att inte renovera, utan jag håller faktiskt på att bygga min övervåning här. Så jag, om ni kollar bakom mig i videon här, så ser ni att jag ska flytta på mig lite. Det är ju tråkigt för er radiolyssnare, men jag ska förklara vad ni får se.
Ett incitament att hoppa på videospåret sen.
I och med att det är så högupplöst för mig idag. Och det är att det är en tom kalvägg bakom mig. Det är så att vi fortfarande håller på att göra vår övervåning. Så tanken är väl sen att när vi har fått allting på plats och jag har pimpat upp min crib här uppe. Mitt rum här i huset. Nu äger jag i och för sig huset, men det är mitt rum här uppe. Resten är min festmös, Camilla. Jag har lite idéer med en storbildsskärm på tvn och vägg och så. Och lite belysning och sånt där.
Med ljuddämpning, Tommy. Sådana svarta plattor överallt så vi får riktigt studioljud i den här showen.
Sådana här äggkartonger i taket.
Nej, men jag tror kan jag köpa riktiga.
Jag tror som så här att det kommer bli bättre bara man får in lite möbler och lite grejer på väggarna och en gardin och lite annat. Och en matta kanske. Nu kommer
en
jag
liten irländsk pub i hörnet med sån riktig öltapp.
Det är inte omöjligt. Alltså, det var så roligt när vi började prata om att köpa hus, jag och Helena, som festen heter. Så sa jag så här, det enda kravet jag har, älskling, det är att det finns en källare där jag kan ha en man cave. Jag fick ingen källare av man cave.
Så du gör ett litet man room?
Nej,
det låter i livs inte riktigt lika bra.
Hon försöker övertyga mig att det är man lounge, älskling, säger de. Det låter inte lika cave-igt, känner jag. Man ska sitta här och bara slita kött.
Det låter fortfarande bättre än man room. Det låter som en stor dubbelsäng med galon över och så röda spottar.
Ja. Nu säger Tommy Berg i chatten, kan vi inte ha en byggspecial i Slashat? Och han har en poäng, vi kanske ska gå vidare.
Du håller i spiken, jag håller i hammaren.
Livsfarligt låter det som kan meddela. Mm. Men i alla fall, Tours of Geeks Room-tråden. Jag har inte gjort det där än, utan jag skäms lite för att det är inte så bra som jag vill egentligen här. Jag är ganska nöjd med vardagsrummet. Speciellt nu med Airplay och allt sånt där. Men ja, kanske vardagsrummet ska jag kunna dema någon dag. Det är en mysig liten filmhörna där, tycker jag.
Yes, jag ska uppdatera min video där också. För det har nog hänt en del sen dess. Och jag uppmuntrar alla våra lyssnare och live-lyssnare och forumbesökare, alla som lyssnar på oss helt enkelt, ta er in där och dela med er eller njut av andras tekniska lösningar. Finns på forum.slashat.se i allmänt övrigt.
Just det. Ska vi göra som så att vi gör en liten ovanlighet då, att jag hoppar emellan här och tar ett ämne innan dig? För egentligen ska du ta ett ämne nu, Jesper. Men jag kan ta ett emellan.
Egentligen, men i och med att du har alla massiva ämnen och mycket fler än mig, så bring it.
Rock on. Jag ska prata om att Twitter gör det om möjligt ännu krångligare för stackars utvecklare att utveckla. Ni minns säkert förra veckans ämne, eller det var veckan innan dess, med Twitters API-ändringar. Nu är det som så här att Twitter har introducerat en liten ändring på twitter.com där de helt sonika har tagit bort Sources Services-länken i alla tweets. Vad det där är egentligen, det var att om jag använder till exempel Echophone och skriver LOL sleeping, jag vet inte varför jag skulle skriva det, men jag skriver någonting. Så när Jeppe sen går in på twitter.com/tommynu och tittar på det tweetet, så står det source tweetbot eller tweetdeck eller den klienten jag använt. Det var ett schysst sätt av Twitter att ge de här klienterna lite reklam. För om man klickade på den länken så kom man då i slutändan till tweetbots eller tweetdecks hemsida då. Man kunde få lite extra marknadsföring där igenom. Hootsuite är också populär, eller Echophone, Twitterbot, alla de här. Men det togs bort idag. Helt sonika, eller går egentligen tekniskt sett måndagen den 27. Jeppes födelsedag. För övrigt. Ja, vi sa grattis förra veckan, Jesper, så sitt inte där och känn dig oönskad.
Du är... Nej, jag tackade i videoform här med en hårdrocksnäve. Ja. Det var det bästa jag kunde komma på, men tack så mycket för alla gratulationer, så har jag fått med det också.
Så att, i alla fall, så att, helt enkelt där, så det ger ju en tredjepartsutvecklare ännu mindre reklam, men den grottsreklam som fanns innan är helt enkelt borta från twitter.com. Detta och de här tidigare API-ändringarna har fått folk att starta hashtaggen Occupy Twitter. Jag vet inte om det kommer ge sig jättemycket för Occupy Twitter-folket. Men tråkigt har jag skrivit som slutkommentar, och det är väl rätt Eller jag vet inte, Jesper, alltså, vi är båda ganska överens om det, att det är deras plattform, de gör lite vad de vill, men man kanske inte ska glömma vilka det var som skapade Twitter. Det var inte Twitter själva, utan det var ju faktiskt tredjepartsutvecklarna.
Det är sant, men sen vill jag också tro att de kastar ju inte bara ut och stänger ner saker för skojs skull. Det måste finnas någon sorts långsiktig plan som på något sätt ska i alla fall gynna användarna som är kvar. För man kan liksom inte bara stänga ner det och så händer ingenting. Utan jag får känslan att de förbereder inför något, jag vet inte, nästa version av Twitter. Att det ska hända något nytt där. Och det bör det ju göra då.
Vad de försöker göra här, det är att de vill göra att ett tweet alltid ser likadant ut. Att även om du går in på twitter.com eller någon av Twitters ägda klienter så ser alltid ett tweet likadant ut. Det finns inga konstiga länkar, ikoner eller någonting, utan det är alltid de här tre knapparna vi pratade om förra veckan med reply, retweet och favorite tror jag det var. Så det är liksom lite det är varför man har tagit bort det. Det är för att ibland så står det echophone efter, ibland så står det via slashat.se om vi har en egen klient här. Och det blir rörigt för den icke-tekniska Twitter-användaren som aldrig inte förstår vad det betyder därefter. Liksom. Så att det är förmodligen därför de har gjort det. Och säkert helt enligt lager och förordningar som de själva satt upp på twitter.com och US API och allting, att vi gör detta för att vi får lov att göra detta. Jag tycker bara att det är sån onödig extra spark på en liggande utvecklare som verkligen försöker att skapa, alltså de skapar ju värde i Twitter-plattformen genom att göra till exempel Hootsuite som är en ganska bra klient då för företag och sånt där. Det är synd faktiskt. Jag tycker det är lite synd. Men Som jag sa innan, jag förstår också Twitter på ett sätt och kan tycka att det är okej att de gör det, med att det ändå är deras plattform, de väljer ju själva, och man har alltid valt att gå till någon annan alternativ tjänst, till exempel app.net eller något sånt där, men det var väl inte heller någonting som vi båda ställde oss bakom, vi var inte intresserade någon av oss av app.net.
Nej, inte riktigt. Det känns också lite bortglömt. Jag såg någon i chatten här vissla förbi för någon halvtimme sen, timme sen, som faktiskt hade ett konto. Men nej, jag vet inte. Tydligen så, jag läste någonstans att det är så pass få människor på AppNet att du kan ha alla AppNet-användare i ditt flöde och det är fortfarande läsbart.
Mm.
Så det är inte så många där än.
Ja, alltså det är synd att det är så. Och sen ska jag också nämna en sak som Jeppe sa där, att för en halvtimme sen så swishade förbi någon som pratade om app.net. Tack till Smiley faktiskt, en av våra lyssnare, så finns vanligtvis oftast alla chattloggar från showen. Från 20.00 fram till 21.10 när vi stänger av showen. Loggar han och lägger upp i forumet under veckans avsnitt. Så skulle du faktiskt vilja se hur chatten har sett ut under en show, så ska du definitivt gå in och kolla där. Och jättetack till Smiley för att han underhåller där i vecka ut och vecka in. Sånt där gillar vi faktiskt.
Han
kan
få
lite cred kan han få för det, tycker jag. Eller hon, ja, Smiley. Ja, det kan vara en tjej också, det vet man inte. Men jag tror det var en kille. Jag får med att prata lite med honom. Så var det med det.
Är du nöjd så?
Jag är jättenöjd så. Tänk att så.
Då går vi vidare. Mm. Microsoft byter logotype. Det tog 25 år sedan den förra introducerades för dem att den nu byta igen, och det är den fjärde loggan i ordningen. Och det är väl kanske inte så konstigt. Den loggan som de har kört nu i 25 års tid har väl kanske tappat den nya fräscha looken den kanske en gång besatt. Och det ligger väl ganska så bra i tiden nu när det ändå finns en Windows 8-release och en Windows Phone 8-release runt hörnet. Det är mycket som det är många nyheter på gång från Microsoft. Verkligen som att de samlar alla saker i rad nu inför en stor, stor release av något slag. Och då passar det väl bra med en ny logga. Och den har ni inte redan sett den. Så de har inte hittat på något helt crazy. Det är fortfarande baserat på pedigreen. Att det är fyra stycken tiles med Windows-färgerna och ett lite mer modernt typsnitt. Till och med Sego, som är deras typsnitt de använder i Metro. Eller vad det nu ska heta, Modern UI eller Windows UI eller Windows Design, vi vet inte riktigt. Men jag tror det var Modern UI. Kan väl säga så att just det typsnittet är kusligt likt just Apples företagstypsnitt Myriad Pro, som de använder i all sin marknadsföring. Däremot så får ju kanske inte Microsoft någon, de får ju inte ett MVG i koordination här, för att de flesta icke-amerikanska Microsoft-sajterna, däribland Microsoft.se, Microsoft.dk och många andra, hänger fortfarande kvar med den gamla loggan. Det är ju ändå en vecka sedan de uppdaterade nu. Får väl hoppas att den loggan slår igenom per omgående där. Men det ser ju bra ut, och jag vet inte om det är så mycket diskussionsunderlag, Tommy.
Nej, egentligen inte. Jag tycker att den faktiskt ser rätt snygg ut. Det fanns,
den funkar.
Ja, alltså fanns det inte någon, eller det finns någon kul blogg, om det var The Verge eller vad det nu var, som gjorde att om andra kända loggor hade sett ut som Microsoft nya logga, Och det fanns några roliga exempel där i alla fall. Till exempel då att Pepsi-loggan är rätt snygg i fyrkantig. Och fyrkantig, det är ju egentligen det formspråket som du säkert sa där som Microsoft vill pränta in i oss med Metro nu som heter Windows 8 Design. Att det är så det ska se ut. Deal with it, suckas.
Ja, de skulle bara våga runda hörnen på den fyrkanten för då vet de vem som kommer.
Då kommer EP i högsta hugg och lappa till dem.
Jag tänkte Apple annars, men...
Du drog en liten iPad-referens där.
Mm. Bland annat.
Bland annat. Man får inte ha runda
rör. Men det gick dig förbi, så kan det gå.
Nej, så är det. Så är det. Mm. Min Apple-radar var inte uppe, faktiskt. Just i det.
Nej, men inte alltid den
är. Jag har hållat upp den nu igen, Camilla. Så.
Vill inte veta mer om vad du har hållat upp. Nej. Ta oss vidare.
Yes. Som vi snackar lite om här... Ja, nu vet jag varför det blir lite fel. Du har rätt. Vi har pratat lite i baksidan här. Jag är på att jag har tagit för många ämnen. Jag har missat ett ämne, Jesper. I min runda. Ja, men det är bra att du har koll på mig. För nämligen som så här att Jeppe, du brukar ju vara om det och kring det och leta efter så kallade backup-lösningar. Mm. I molnet. Kunna lägga data här och var och vara nöjd med det. Det är nämligen som så här att Amazon introducerade under förra veckan någonting som heter Glacier, eller Glaciär då på svedaliska. Som helt enkelt är en ny typ av lagringstjänst som riktar in sig på användare som vill kunna arkivera utrymmeskrävande filer som man inte använder så ofta egentligen. Vad Glacier är ett virtuellt informationsvalv där varje valv då kan innehålla upp till 40 terabyte med data och man kan upp till 1000 separata valv. Och allting som lagras då i Glacier är säkrat med AES 256 kryptering eller 256 bitars kryptering. Det är jävla säkert, det är det helt enkelt. Och den stora skillnaden mot andra datalagringstjänster som till exempel Amazon S3 eller Dropbox eller andra, så är, som jag nämnde innan, det är en arkiveringstjänst. Så att den har inte samma omedelbara responstid som Amazon S3. Så att du lägger in, Epe, du drar en image av din MacBook till exempel. Så lägger du in den i Glacier-valvet. Och sen så nu vill jag tillbaka den. Då kan det ta mellan 3 och 5 timmar för att få tillgång till den filen. För att de ska ta ut den ur storage och allt sånt där. Du kan sen likna det även en tape-backup som man hade förr i tiden. Och nu tänker många, men herregud, om jag får nämna det slashat, att det var den sämsta idén jag någonsin har hört. Ja, tills ni hör priset då på detta. Kostnaden per lagrad gig är 0,01 dollar per månad. Det är alltså 7 öre i månaden per gigabyte som du kan lagra upp där. Så att om man enkelt räknat då, så en DVD-skiva kostar ungefär 4 kronor per år att lägga i Glacier. Rann det till nu, Jesper?
Nej,
det gör inte det. Alltså?
Nej, det gjorde det väl kanske inte. Sen blir det väl mest... jag har lite svårt. Jag vill... Mm.
Jag tänkte på dig när jag läste detta. Och det kanske har med dig slashat också. Just det att du är ju artist. Du gör ju original. Alltså vi snackar... Alltså, du renderar ut en låt och så är den klar. Och sen kommer inte du ändra på den igen. Någonsin egentligen. Och då var min fundering. Jag lägger inte in dem i Glacier. Så ligger de där resten av ditt liv. Frysta i tiden. Och du kan plocka ut den när du behöver den.
Absolut. Men jag tycker att... Det är ju som bandbackup fast utan fördelarna med att ha det online.
Vänta nu här, utan fördelar med att... Men tre till fem timmar så får du tillbaka filen. Så kommer du på att men nu vill jag ha tillbaka den här filen, så tar du dig, säg max en halv dag att få hem den igen liksom, med en nedladdning.
Mm.
Alltså den datan du ska lägga i Glacier ska ju inte vara saker som du vill komma åt hela tiden, utan det ska ju vara som mitt jobb kommer köra med det, mitt IT-ansvarig där kommer köra med det för att dra snapshots på server och sånt där och låta dem ligga där så man alltid kan komma tillbaka till en gammal server.
Mm.
Eller ett annat bra exempel som de nämner också, och varför jag tänkte på dig, det är till exempel om du är en content-producent. Du gör YouTube-tv-serier liksom. Och det är också en sån här traditionell renderingsgrej. Du renderar serien, den är klar, du kommer inte ändra på den mer, men du vill ändå ha kvar den på något sätt. Istället för att ha en USB-disk som du tar med dig och ligger överallt, så lägg det i Glacier. Så kan det ligga där i, som sagt, en DVD kostar 4 spänn per år. Så för 40 kronor per år så kan du ha 10 stycken DVD-skivor lagrade i Glacier liksom. Och aldrig behöver tänka på dem liksom.
Mm. Jag vet inte, mitt problem kanske är att jag har ingen data. Jag kan lägga den där. Den enda skulle kunna tänka mig det om man fotar löjligt mycket i RAW-format och vill dumpa upp...
Men det är väl också ett bra exempel. Och alltså bilder du inte behöver se på varje vecka liksom, eller någon gång i månaden, utan du vet... Att du har en feting backup. Kvidden, jag har sålt till Kvidden i alla fall. Någon lyssnar där i chatten. Han har sålt mig. Men Jonas som förstår inte alls fördelen med detta. Jag tycker det är jätteintressant. För att,
sen får du betala för överföring till och från också, va?
Ja, fast det är väl förhållandevis försumbara kostnader när det gäller Amazon. Jag har inte de siffrorna i huvudet, men det är ju kostnad för data. Eller nej, nu ska vi se här. Jag tror att det var så att det var gratis Glacier-grejer.
Jag
scrollar något jävulst. All transfer in kostar 0,000 dollar per gigabyte. Så det är gratis att skicka upp data. Och första giggen är gratis ut. Sen så kostar för 10 terabyte ut så kostar det per månad 0,12 dollar. Så alltså det kostar ju inga pengar.
Jag vet inte, det enda som står med här är att man har liksom ingen uppfattning om vad saker kostar.
Mm.
Sitta och räkna gig lagrade och gig överförda neråt. Jag har ju lämnat hela iTunes-världen för Spotify-världen. Jag vill betala en månadskostnad och sen bara hogga.
Mm. Nej, det är sant. Det är sant.
Veta vad saker kostar. Jag gillar inte ens ha autogiro för jag vet inte vad det kostar innan det dras.
Jag trodde du skulle tända på det. Just det där att
men jag kommer nog prova den ändå.
Allt som behövs nu är att någon kreativ människa gör ett riktigt snyggt frontend till Glacier. För att det är ju helt byggt på API-er i sann Amazon-stil. Så att någon bygger en tjänst på det här och kanske lägger på en halv dollar per år. Liksom, eller per år kanske att ta i. Men per år per gigabyte i och för sig är ganska mycket pengar och många gigabyte. Och gör ett snyggt API för detta liksom.
Kan inte Dropbox och Amazon göra en liten deal här? Att man har någon Glacier-funktion i Dropbox, den här mappen.
Mm.
Put in fridge på högerklick bara. Så, zup, 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 så flyttas den från disken upp dit.
Ja, men in the fridge. Och det är förmodligen därför namnet är Glacier. Att du fryser datan helt enkelt. Och låter den ligga där tills du eventuellt kanske någon gång i framtiden behöver den. Och även Jonas har nämnt mycket Jonas om dem, som det alltid är. Men som man sa, att fördelen just med cloud-molnlagring är ju att en hårddisk som du har, som jag hittade, en gammal hårddisk hemma hos mina föräldrar då faktiskt, de slutar fungera efter ett tag, men det är mekanik i den liksom. Saker går ju sönder. Man kan väl tänka sig att Amazon kommer vara med ett bra tag till och att datan ligger säkert där uppe i alla fall. För länge på samma ämne. Epe, nu provar du detta. Jag känner att du vill ha detta. Så.
Mm, men en sista följdfråga. Kommer du använda det?
Jag kommer använda jobbet som jag sa där. Vi kommer köra det i företaget för att dra snapshots på virtuella maskiner och bara lägga dem där. Och så någon gång, ja, vi behöver ta ut den maskinen på 50 gig. Ja, bra. Det har kostat oss väldigt lite per år att låta den ligga. Och snart ser man, och som apotekaren säger, snart ser man inte solen för alla moln. Tycker jag var en schysst knorr.
Då tar jag oss vidare.
Mm-hmm.
Till Apple TV. Den verkar dröja att ha med. Och då pratar jag inte om Apple TV som finns självklart, utan den som ska vara en TV helt enkelt. Det har ju funnits rykten om att den skulle komma förra året och i år. Men nu verkar det faktiskt inte som att den lär dyka upp anytime soon. Det är en analytiker av många analytiker. Mm. Det är ju så att det här ordet har vi hängt upp oss på för. Företag som sysslar med analys kan man säga. De träffar ju företag och de ger liksom förslag till sina kunder om investeringar. Det är fram och tillbaka. Jag kan inte sånt här. Men i alla fall, det finns en kille på företaget Pacific Crest. Han heter Andy Hargreaves. Han har varit på en av de här mötena på Apple. Där de hade ett möte med CFO Peter Oppenheimer och Senior VP Vice President Eddie Q. Där de har pratat lite om Apples framtidsplan och sånt där. Och det här är information de egentligen inte får tala om utanför. Inte liksom beskriva exakt vad de ska göra, utan de får bara rekommendera sina kunder baserat på uppskattningar. Och de får väl inte all information därifrån heller. Men under det här mötet då, så mellan raderna kunde man då läsa på vad det är. Eddie hade att säga att Apple faktiskt inte kommer sig in i tv-branschen. Inte riktigt än. Och anledningen till det här är att visserligen kan Apple skapa ett... De tycker fortfarande att tv-världens användargränssnitt är rätt så risig. Och att de absolut hade kunnat göra någonting åt det där utan problem. Men att det inte där problemet finns. Utan det är att dagens oerhört traditionella tv-bolag och betalt tv-aktörer... De de är så traditionella att de har så svårt att acceptera nya sätt att göra affärer på. Och det gör det också nästintill omöjligt att komma överens om någonting som skiljer sig från hur tv distribueras idag. Och speciellt film, inte så mycket tv. TV börjar lossna, men film i första hand. Sen är det också så att de här tv-bolagen och filmbolagen, de har en generell ovilja att jobba mer globalt, att nu är filmen ute, nu finns den i hela världen. De jobbar på nästan uteslutande lokal nivå, att vissa länder har tillgång till den filmen då och den filmen då, där och där. Och styr ännu mer petigt med tv-serier, att det ska... Och den här, det finns något, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det heter liksom, någonting window mellan en bio-release till den kommer på DVD, så ska det finnas en lucka däremellan där den ska hinna gå till flygbolag som kan sända i planen, till hotell som kunder kan betala för och även betalkanaler innan de säljs. Och att det här är en kedja som är så fastrotad att de har liksom ingenting de kan... De tycker att det är nästan omöjligt att förhandla med alla de här olika bolagen för att lösa det här just nu. Och det här på något sätt då gör att de inte känner sig riktigt redo att lansera en tv. Det här är ju Andy Hargreaves ord och vi vet ju inte hur vi ska tolka det. Det kan ju absolut vara så här. Men å andra sidan, vad skulle annars Apple säga? Jo då, klart vi har en tv. Berätta gärna om det för världen. Så man vet inte. Men det finns ju en viss poäng i det resonemanget kan jag tycka.
Mm, och det håller jag med om faktiskt. Att det finns en viss poäng i det resonemanget.
Sen, tack så mycket. Det var mycket bra ord, visa ord. Det känns som att det kanske inte heller var så mycket underlag för diskussion. Men,
Jo, lite diskussion vill jag nog ha runt detta. Just i det att jag tror att the next frontier när det gäller detta, det är ju onekligen TV:n. Alltså, man ser ju hur Google går runt och sprätter lite runt att göra en Google TV. Och Apple skulle göra sig alldeles utmärkt som en centralt nav i mediehemmet. Liksom. Och det är ju TV:n. Det är ju TV:n vi spenderar, eller amerikaner i synnerhet spenderar många, många timmar varje dag framför TV:n. Så att jag vet inte, rökridå, men för vilket syfte? Liksom? Varför skulle de vilja rökridå av sin egen release? Förvirra konkurrenter kanske? Jag vet inte. Något är det. Jag är övertygad om att vi kommer få se en Apple TV. Alltså en Apple-television.
I år?
Nej, inom ett år tror jag. Jag tror E3 nästa... Nej, Apple skiter blankt i E3.
Inom ett år?
Nej, det vågar jag inte säga. Jag säger så här, de kommer ha pratat om det som att de är på G. Eller det har ju Steve Jobs redan gjort. Han har ju redan löst det här med tvn. Han skriver det i boken liksom att det är redan klart. De vet hur de ska ta över tv-marknaden. Och det,
fast sen, utan att spoila boken, eller att spoila, han gick ju bort.
Spoiler alert, han dör i slutet.
Tänkte det kanske någon, de har inte kommit up to speed med det. De jobbar fortfarande fullt upp med iPhonen kanske. Jag vet inte.
Det som en anonym lyssnare säger att det är tveksamt. Kollar ni verkligen så mycket på tv? Ja, jag tittar hur mycket som helst på tv-apparaten. Men väldigt, väldigt lite på tv-sändning. Och det är väl det är precis det som Apple och Google vill åt. Att de vill vara det där internetnavet i din tv. Man ser ju alltså att Google plöjer ner $200 miljoner, om det var $150 miljoner per år, för att få igång YouTube original content. Det har bara att göra med att Google TV kommer släppas en vacker dag. Nu blir de jättare för att vi avslutar slutet på boken om Steve Jobs.
Fast, får vi ta?
Det finns en liten twist i slutet på boken faktiskt. Som vi ska nämna vad det är, Jesper. Men det finns en twist i slutet på boken. Faktiskt. Minns du det?
Nej, jag har faktiskt glömt bort. Men
du får
jag väl läsa om den då. Jag har ju 3x av det.
Du får
nej, det. Nu avslöjar du ju det här.
Nej. Det är bara du och jag som säger det. Den var en hemliga chatt.
Jag hade glömt det. Nu har du avslöjat det för mig.
Ja, ska du läsa om boken har du tänkt, eller?
Ja, kanske. Nu har jag ju tänkt göra det, fast inte nu längre.
Fast det här är ju intressant. Så att, om du har sett en film så får man inte prata om slutet på filmen. För ifall du kommer glömma av det vid som filmen.
Ja, men nu hade jag ju glömt av det.
Mm. Jag är ju väldigt spoiler-känslig för sig. Nej, du bär inte vatten här, Jesper. Och inte Apple TV heller.
Mm. Ska nog avslöja något för dig. Det finns att jag inte har kvar Dead Space. Nej, Mass Effect slutet där.
Ja, just det. Ja, det kan faktiskt
som jag inte fick ha som ämne.
Nu vill jag inte moving on. Jag ska bara nämna en liten grej här. Det finns en jättelångtgående skämt i min och Jeppes lilla värld. Och det är att när vi bodde ihop så satt Jeppe och kollade på en film med en kompis. Och så glider jag förbi och säger att, och så ser jag skådespelare säga att han dör i slutet. Och då blir Jeppe jättearg. Han bara, vad fan, varför säger du så? Jag bara, jag har inte sett filmen liksom. Och tror fan att gubben dör i slutet av den filmen. Så att
det, sen är det ju ett ganska generellt tema i filmen att
det är sant.
Någon dör i slutet.
Ja, det är jävla sant. Men i alla fall, så där har ni anekdoten i alla fall, varför vi är lite försiktiga med spoilers för varandra. Nu, Jeppe, ska vi prata om Neil Armstrong, som också har avlidit då. Vad är detta?
Mycket död.
Mycket död blir det. Ett litet steg för en människa, men ett jättekliv för mänskligheten. Det var Neil Armstrongs historiska ord sekunderna efter han som första människa satte ner foten på månens yta. Nu läser jag innantill här. Och placerade amerikansk flagga där. Det var den 20 juli 1969. Och det på något sätt satte lås och bom på den här rymdkapplöpningen som hade pågått mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Eller unionen. Om ni inte vet vad Sovjetunionen är, så får ni ett gå om skolan och två läsa på vad det är idag. Som ni alla vet så tog ju Sovjet ledningen som är den första människan in i rymden. Var det Gagarin? Kan det ha varit så?
Yes.
Och så den första levande tinget var väl Laika, va? Eller bara Laika? Laika?
Laika, hunden. Var det hunden eller var det apan? Ja, Laika hunden. Säger vi.
Ja, Laika säger vi. I alla fall, Ryssland, som heter det då. Sovjet tog täten där, va? Men sen så blåste USA om där i slutändan och satte människor på månen. USA har förhört gjort mer landningar då på månen. För Neil Armstrong så blev färdig med Apollo 11 då, hans sista rymdresa. Och sen så arbetade han inom rymdstyrelsen NASA. Han var också professor vid en teknisk högskola. Man kan vara så, för nu skrev jag den här nyheten i fredags. Det kan vara så man vet nu idag varför han, eller vad han dog utav. Men han genomgick en större operation, en hjärtoperation för några veckor sedan. Man kan väl tänka att det kanske var efterdyningar just av det där. Om jag pratar om rymd så är det för närvarande egentligen bara Kina som har några mer eller mindre avancerade planer på att genomföra nya bemannade resor till månen. Det kanske inte finns så där jättemycket att hämta här. Nu säger jag också chatten att det var Laika som var hunden.
Mm. Då får jag faktiskt chansen att tipsa om en film utöver de vi brukar tipsa om. Just på rymdämnet här, det finns en film från 1983. Det låter sjukt gammalt, men filmen i sig är faktiskt ganska så tidlös och går att se för till och med de yngsta nu tiden. Vet man inte vad det är, så är det en film som handlar om helt enkelt racet till rymden. Från USAs vinkel när de insåg att, vänta nu, what the hell, vi måste ut i rymden. Och det börjar egentligen redan från tiden när de försökte spränga ljudvallen och ända fram till de tar sig upp. Jag ska inte avslöja så mycket, men det är en sån mastodontfilmsmats för er som har sett Percy Tårar. Han tipsade till exempel om den filmen i ett avsnitt. Det är en sån stor film om baserad på verkligheten. Den är en must-see för det är en ruskigt bra film.
Ska jag berätta lite en kul anekdot?
Inte hur den slutar.
Nej, men du har glömt säga vad filmen heter.
Har jag glömt det?
Ja, men.
Nej, The Right Stuff.
Sa du verkligen det?
Ja, sa inte det så ber jag så hemskt mycket om ursäkt.
Du sa kanske det rätta virket. Kanske
rätta
det.
Virket eller The Right Stuff, The Movie. Mm. Nej, den heter inte The Movie, men det finns också en bok och den heter väl The Book. Men The Right Stuff eller Rätta Virket så har vi verkligen tryckt på vad den heter.
Är det din absoluta favoritrymdfilm som inte om aliens gör då, som är väl så ganska nära verkligheten då?
Favoritrymdfilm som inte om aliens gör? Ja, definitivt.
Mm. Jag har inte sett den. Eller jag kan inte minnas. Man såg ju mycket film där när man var typ 10, mellan 10 och 15 år gammal. Så på gamla sletna VHS-kassetter. Men Apollo 13 tror jag får skriva och säga som min hitintills står i alla fall. Tills jag ser The Right Stuff.
Ja, den är okej. Okay, men den har inget på den här filmen.
Mm. Så är det. The Right Stuff, definitivt, Jeppe. Den ska sparas.
Och sen måste vi ta reda på om vi faktiskt har landat på månen. Och det är ju det veckans poll går ut på. Ta er till slashat.se och tyck till där.
Ja, och är det så nu att ni är väldigt rymdentusiaster och blir jättearga för att vi ställer en så barnslig poll? För det är klart, kanske du tycker att vi har varit på månen. Så ta det med en nypa salt. Jag vet inte, jag bara safear lite här, Jesper, ifall det blir någon som blir väldigt gnällig här. Men det tror jag inte. Man får ta det för vad det är.
Ja, de kanske är vana vid en debatt runt ämnet kanske.
De tycker det är en kul poll i chatten. Så jag tror att vi har våra lyssnare på våran sida. För vi vill ändå be rösta på oss i poddradiopriset. Så att man kan liksom inte vara för tuff här nu. Två veckor framöver.
Mm.
Så, och nu funkar vote.slashat.se också för övrigt.
Ah, vad bra. Du, då tar jag mig vidare till nästa ämne.
Ja.
Och det är ännu ett Apple-ämne. Och det rör lite, det är ju ändå ett event på gång, tror vi. För det är faktiskt inte bekräftat så här långt. Men det är väl så nära bekräftat det kan bli utan att Apple själva har gått ut med det. Och om man ska se tillbaks i tiden lite på hur väl de här rykten har varit, så har det ju faktiskt visat sig att de stämmer. Så vi utgår ifrån, och har ju även lovat att finnas på plats för live-rapportering den 12 september från Apples eventuella event. Där vi förväntas se iPhone 5. Men däremot så har det snackats lite på senare tid om den här iPad Mini. Det har ju, folk har ju bara buntat ihop iPhone 5 och iPad Mini som att de kommer att presenteras på det här eventet. Men nu verkar det som att den här iPad Mini kanske får ett eget event lite senare. Mest baserat bland annat på att rykten om själva release-datumet för de här prylarna är på olika nivå. Och sen så har också John Gruber på Daring Fireball, som är extremt välinformerad inom de här kretsarna, funderat lite runt det här och insett att, och det är ju rätt självklart egentligen, att rent marknadsföringsmässigt sett så är det ju helt fel av Apple att presentera en ny iPad och en ny iPhone på samma event. Och den enkla anledningen är att Apple inte behöver slåss för något som helst medieutrymme utom med en enda, och det är sig själva, och de vill inte konkurrera med sig själva i press, och då ser man till att släppa två stora medialt intressanta produkter vid två olika tillfällen. Sen finns det faktiskt också att det var ett iPad eller iPod-event som har rullat höstetid under många års tid, och att iPoden har ju tappat lite i relevans, och då kanske man petar in, de finns ju fortfarande och de uppdateras i lite mindre skala lite då och då, och att det då skulle kunna vara så att de buntar ihop iPod eller iPad Mini med iPod-uppdateringarna i ett event inte så långt efter det här 12 september, där vi då gissar oss till att det är iPhone 5 och kanske iOS, får vi utgå från iOS 6-versionen endast som gäller. Så vi får väl se vad som händer där helt enkelt. Jag kommer naturligtvis, även vi har ju faktiskt två shower kvar innan 12 september, verkligen djupdyka i alla rykten som har med hårdvara och spesar och sånt att göra. Det kan ni räkna med.
Mm. Och alltså, jag vill egentligen säga där att jag tror inte att det kommer komma en iPad Mini på det här eventet. Att det är ett iPhone-event. För att nu har Apple äntligen kommit till en situation där de har två cyklar. De har höst-vintercykeln, det är iPaden, de har sommarcykeln, det är iPhonen. De kommer inte slå ihop dem igen och göra samma problem. För att hur rika ni Mac-talibaner än är, så är det saftigt att begära 5 000 spänn för en telefon och sen begära 4 500 för en iPad under samma månad. Man vill helst sprida ut det här. Jag tror att i USA så kommer de släppa iPad Mini i december, lagom till julhandeln. Och så kommer det komma till Sverige någon gång i januari, tror jag på. Ungefär där någonstans. Där har vi med det. Så att, och som du sa säkert Jesper, jag bara understryker, vi sänder ju såklart live från det här eventet. Om det sänds i normala tider, men det brukar det göra när det gäller Apple. Så att, har ni inte varit med på en live-event, så är alltid Apple-eventen, eller alla live-event, ganska roliga. Så också nämna att så fort det här den 12 började snackas om det, så var det många, många andra som skulle ha event precis innan. För att det är ju så att Apple dominerar nyhetscykeln efter den 12. Men vi kommer bara snacka om Apple i en vecka efter det. Så att om inte jag är helt osnurrad, så var det väl Nokia och var det Samsung som var ett event den 5.
Nokia är väl där 5 eller 6 i alla fall, vet jag.
Ja, det var två stycken som var väldigt snabbt ut och bara kör vi den 5. Så att vi får se helt enkelt vad det handlar där. Och igen, en liten puff för oss själva för liveshower. Det är skitkul att göra den här showen varje vecka, men båda våra hjärtan slår lite extra när vi kör live från stora event. Spelar ingen roll för min del i alla fall, det är Google eller Apple eller vad det nu är. Det är alltid riktigt kul faktiskt, för att det blir en speciell typ av dynamik med över 1000 pers i chatten. Och, ja, det är kul, det är roligt.
Så är det. Det är roligt.
Ja.
Har du något mer att prata om?
Ja, för jag lägger på en call, hon är redan 9:03 här. Jo, en liten arendum att bara ta med det, att Androids röstinmatning nu även fungerar på svenska. Det är en gammal nyhet för drygt 2 veckor sedan, ja, 3,5 nu. Och det är att du kan diktera helt enkelt för Android. Du kan söka i sökmotorn och allting på svenska. Funkar inte dåligt, men inte speciellt bra heller. Det är någonstans in i smack in the middle. Inte, ja. Jag trodde det skulle funka skitbra för att jag inte har inte världens bästa engelska uttal. Och det gör att det inte alltid det funkar så bra. Men ironiskt nog så funkar det bättre för mig fortfarande på engelska än vad svenska gör. Men Google säger själva att det här är ett system som lär sig med tiden. Så ju fler som använder svenska versionen, desto bättre kommer den att bli på att förstå ord på svenska. Och det funkar ju. Jag provade ju till dig, Jesper. Du fattar inte ett ord vad jag sa, tror jag.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Nej, och det är inte för att
jag förstod att någonting var fishy, för att det lät inte som när du skriver.
Och det är inte så bra det heller, med att jag använder Swift Key eller vad det heter. Så att jag utgår från att den har stavat vissa ord rätt, men ibland så blir det fel. Och det ser jag inte för jag har tryckt på skicka. Min fästmö är exceptionellt bra på det här.
Klassiker.
Ska du klämma in din emellan där, så får du en minut, ta en minut till. Sen så kör vi då high five, sen lägger vi på.
Det låter bra. Jag har ett extremt kort ämne. Och det är bara att konstatera att WhatsApp går som tåget. Man får väl anse WhatsApp vara marknadens förmodligen största alternativa sms-tjänst. Och det går bra nu. För de slog ett sorts, jag vet inte vilket rekord de slog innan, men, eller vem som höll i rekordet. Men det skickas en hel del meddelande i WhatsApp. De passerade nämligen 4 miljarder skickade meddelanden på en och samma dag. Och det till 6 miljarder mottagna. Och ja, det är väl roligt, vi tycker om siffror och så, men jag tänkte, efter att ha noterat själv när jag tittar i min adressbok, jag vet hur vanlig en smartphone är idag, nästan alla har en, men det är förvånansvärt få som har WhatsApp. Det är mina geek friends, jag tycker vi alla gör en samlad insats att få våra vänner och bekanta på denna app. Så det får bli någon dagens apptips helt enkelt.
Intressant, för att jag upplever lite bakvänt. Att folk som jag inte trodde skulle ha WhatsApp poppar upp i listan liksom, över WhatsApp.
Så där, ja. Då umgås vi inte med samma folk.
Jo då. Det är mina föräldravänner, Jesper. Från mamma och pappa-gruppen. De är där.
Aha.
Vi har, ja, skitsamma. Vi ska gå vidare i showen. Och som du säger, det intressanta är att vad var det de sa? Att det skickades 4 miljarder meddelanden och det tas emot 6 miljarder meddelanden. Hur går det ihop, Jesper?
Du kan skicka ett meddelande till flera.
Dun, dun, dun. Och det är faktiskt en tjänst som vi använder väldigt mycket i familjen. När vi var i Kroatien, jag och tjejen här, så var det jätteskönt att kunna skicka till hela familjen egentligen. Och en bild och sånt där, istället för att krångla med e-mail och grejer.
Nu är de snabbare i chatten och pekar på iMessage, att det är också gratis och fungerar. Men det är ju faktiskt bara iPhone och har ju inte tillnärmelsevis samma funktionalitet som WhatsApp har.
Nej, men precis. Och jag tror WhatsApp ligger bättre till både än G-talk, alla de i sig G-talk, ett öppet nät också. Konstigt det där med iMessage. Jag har inte tid att diskutera det just nu, vi kan ta det i eftersnacket, men just det där att förutom då att folk ska berätta för mig vilket spel jag ska köpa och spela med min fest med här i höst. Men i alla fall, min sista nämning, Jesper, är du redo?
Bring it.
Jag lovar ju faktiskt en liten knorr som du egentligen inte vill ha i showen, men nu blir den ändå här.
Så att jag ska... okay. Jag har glömt att jag tyckte illa om det.
Ja, skönt. I kategorin veckans what the fuck hittar vi den här veckan en abonnemangstjänst på ett privatjet, Jesper. Det är nämligen företaget Surf Air i USA som erbjuder 4 resor per månad i ett lyxigt privatjet för drygt $1,000 då, i en fast kostnad i månaden. Det är drygt 7000 kronor. De säljer det på att du slipper säkerhetskontroll och köer genom att ha ett egna privatjet som du får abonnera eller använda 4 gånger i månaden för 7000 kronor. Planet, eller planen jag skrivit, men planet går mellan Los Angeles och Palo Alto och ytterligare 2 platser eller flygplatser där emellan, så du kan liksom inte begära att den ska komma från Göteborg till Stockholm ändå, utan den går däremellan helt enkelt, så kan du använda den 4 gånger per månad. Värt att nämna i och för sig då att Surf Air varken har plan eller tillstånd redo, utan de just nu samlar intresset och vilka som skulle vara intresserade av detta. Men alltså, om man hade 7000 att bränna i månaden, Jesper, och det gick ett plan från Landvetter och det åker dit du vill. Det var rätt gött. Privat lyxighet.
Ja, kanske. Det är väl bra att ha, antar jag. Men jag antar att det där är ju själva prenumerationsabonnemangsavgiften. Sen kostar det ju att dra också.
Det tror jag inte.
Tror inte du kan flyga till New York?
Nej, den går bara mellan Los Angeles och Palo Alto. Den går bara mellan de 2 punkterna.
Men jag tror inte du kan flyga fram och tillbaka där.
Idén är ju att
4 resor per månad, måndag har du skrivit.
Ja, månad menar jag.
Okej, okay, då ingår de 4. Okej.
Okay. Hänger du med? Så du betalar 7000 fast pris, även om du använder 4 resor eller inte, så betalar du 7000 i månaden. Hänger du med?
All right. Nej, då är jag absolut med på det.
Och tanken är väl då att man ska ha massor som abonnerar på samma plan. Så att man hjälper varandra att betala, så att säga. Och sen så, det är ju ingen tech angle här egentligen överhuvudtaget, faktiskt. Förutom att det är en rätt cool idé. Det är ju Netflix eller Spotify på något konstigt sätt, fast flygplan.
Ja, jag borde ju gå igång på det här. Det bara att, ja. Jag bor inte i Los Angeles, tyvärr.
Nej, men alltså, jag kan tänka mig, men Palo Alto är en ganska känt, vad ska man säga, som Silicon Valley liksom. Mycket techföretag där, så det är väl där idén kommer ifrån. I alla fall, skitsamma, vill ni ha ett privat private jet subscription så gå till Surf Air. Men ni kan ju bara flyga dem mellan Palo Alto och Los Angeles. Poddradiopriset.
Har vi pratat om? Är det vote.slashat.se snedstreck.
Nej.
Man kan skriva dit om man,
nej, det behöver man
har tid över.
Och? Funkar det?
Jag vet inte.
Nej, men
jag utgår från att det är du som kodar det. Det är klart det funkar.
Jag trodde att du faktiskt skrev det medan vi pratade där. Oj. Nu fick jag kopiera alla fega i det här. Men vote.slasha.se. Och som jag alltid säger, om ni inte har intresse av att donera pengar till oss, om ni skiter blankt i showen i det stora hela, utan vi erbjuder er en tjänst som vi ska göra som medborgare, så kanske för våran skull gå till vote.slasha.se och klicka i oss i de här 4 eller 5 kategorierna som vi finns med i. Det kostar en e-mailadress och de har aldrig spammat Daytona som sköter detta någonsin i de åren vi har varit med. Det betyder så mycket för oss och är så lite jobb för dig. Utöver det här, vi kanske ska prata lite Barcraft i eftersnacket. Kanske, Jeppe? Du var ju där med Johan i söndags, jag var sjuk.
Det tar vi i eftersnacket. Vi kan också snabbt bara innan vi slänger på utgingen här, tipsa. Vi har slashat.se/donera om ni tycker att vi behöver något. Behöver lite ekonomiskt stöd för att göra de här roliga resorna. Vi har en GameX som är på gång. Då ska vi styra upp en liten meetup på hela den biten. Och så får vi se om vi kan hitta på lite annat roligt. Så tycker man att vi förtjänar en liten slant, hur liten den än må vara, upp till löjligt stor, så är det slashat.se/donera.
Mm-hmm. Där finns vi. Dags att avrunda avsnitt 180 av slashat.se, din machete teknikungen, med mig Tommy Pesemsk och Jesper Sölund på den edra sida av mig. Tack för den här veckan och vi syns lagom till 181.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej hej.